Välkomna hit allesamman. Det är trevligt att se så många här trots att det både är fredag och vårsol ute. Idag så lanserar expertgruppen för biståndsanalys en ny rapport som är skriven av Lars Anell som heter 1%-målet, en kritisk essä. Den handlar om 1%-målet i biståndet, hur det fungerar och hur det alternativt skulle kunna vara upplagt. Det här målet har funnits i snart 50 år och har spelat en stor roll för biståndspolitiken. Det har alltid varit ett uttryck för solidaritet med världens fattigare länder. Kanske är det också så att det har medfört att vi har fått eller satt av mer pengar till bistånd under de här åren än vad vi annars skulle ha gjort. Men det vet man egentligen inte särskilt mycket om. Och det är väl också möjligt att det under en del av den här tiden medförde att ett antal länder så att säga konkurrerade om vem som kunde ha högst, och på det sättet hade en effekt även internationellt. Men inte heller det vet vi egentligen någonting om. Klart i alla fall att utgiftsmålet har påverkat politikens utformning. Det har i varje fall gjort det på det sättet att de pengar som faktiskt går till jordens fattiga länder fluktuerar ganska våldsamt beroende på flyktingtillströmningen till Sverige. Och det skapar olika problem när man ska hantera biståndet. Kanske är det också så att det har blivit mer fokus på biståndets volymer än på dess innehåll. Det är i varje fall en tes som Lars driver i sin rapport här. Och en annan möjlighet som Lars tangerar, det är att det har påverkat inte minst de volymer Sverige ger till multilaterala organ, att vi ger betydligt mer alltså än vad vi annars skulle ha gjort. Trots sin betydelse så är det här någonting som diskuteras väldigt sällan, nästan aldrig. Och det är bakgrunden till att expertgruppen tyckte att vi borde ha en rapport om det här och att vi bad Lars att skriva en sån rapport. Avsikten med den här rapporten är inte att ifrågasätta procentsatsen som sådan. Den är ju i huvudsak en fråga om vad vi har för värderingar. Men att fundera igenom om det här verkligen är det bästa sättet att styra biståndspolitiken på. Och Lars skissar ju på slutet i sin rapport ett alternativ. Det finns säkert fler som man skulle kunna tänka sig. Som alltid i EBA-sammanhang så är det författarna själva som står för analysen och slutsatserna. Expertgruppen tar egentligen ställning till vilka ämnen vi tar upp och vilka författare vi ska ha. Än en gång, hjärtligt välkomna. Tanken är nu att vi ska ha en diskussion och den ska ledas av Mia Bodabas. Ordet är ditt.
Tack så mycket. Tack så mycket för detta, Lasse. Ni får höra honom återkomma alldeles på slutet av det här seminariet också. Mia Odabas heter jag. Jag är från början civilekonom från Handelshögskolan och har jobbat som ekonomijournalist i många långa år, bland annat på Svenska Dagbladet och Sveriges Televisions Aktuellt. Det senaste decenniet så har jag modererat, inte minst i de här frågorna. Och jag ser fram emot en väldigt spännande diskussion, för precis som Lasse säger så är ju det här en fråga som man kanske inte diskuterar just på det här sättet. Och det gör det ju extra spännande. Vi kommer att få den här frågan belyst från flera olika håll med personer som har lite olika åsikter och olika ingångar, och det är precis det som är meningen. Och jätteroligt om ni också är med och diskuterar. Ni är varmt välkomna på vanligt sätt förstås. Då. Räck upp handen med mikrofon som kommer att cirkulera i rummet. Vi spelar in det här seminariet för att lägga ut på EBAs hemsida sen. Så det är bra om ni verkligen får fatt på mikrofonen när det är dags att fråga. Om ni vill får ni vara med på Twitter. Då ser ni hashtaggen här. Det är EBA-seminar och svensk politik, alltså SV-pool kan ni också hashtagga. Så har vi Eva som sitter där som följer Twitterflödet, så att vi ser till att få in de frågor som ni också ställer via Twitter. Då börjar vi förstås med en redogörelse för den essä som ni kanske har läst i Dagens Nyheter idag. På Dagens Nyheter Debatt har Lars Anell skrivit om sin essä. Välkommen upp på scenen, Lars Anell, som alltså har författat den här rapporten. Tidigare ordförande för Vetenskapsrådets styrelse. Du har varit ambassadör i både Genève och Bryssel och också suttit i koncernledningen för AB Volvo. Välkommen hit.
Lars Anell heter jag, som sagt. En diskussion om 1%-målet kan handla om två saker, och de två sakerna tycker jag inte man ska blanda ihop. Den ena saken det är frågan, är ett anslag som motsvarar 1% av BNI ett lämpligt belopp att idag avdela för internationellt utvecklingssamarbete då man tar hänsyn till alla omständigheter som man känner till? Den andra frågan gäller, som Lasse antyder, själva metoden.
Och det är frågan, är det klokt att i förväg och för mycket lång tid fastställa en ram som ska fyllas med ett innehåll oberoende av hur omvärlden förändras? Och den essä som jag har skrivit, den handlar om den här andra frågan. Och det är alltså den som jag vill diskutera. We're getting there. Mitt förslag som jag har här, det är modest och det är föga originellt. Jag har lånat idén från forskningspolitiken, som antyder så har jag ägnat mig åt det under de sista 10 åren. Där går det till så på det sättet att regeringen överlämnar vart fjärde år till riksdagen en proposition med förslag om verksamhetens omfattning, som förut råkar vara ungefär lika stor som biståndets. Mål för verksamheten, utformningen och allting som man tycker att man bör förbättra eller förändra under den här 4-årsperioden. Proppen bygger på ett underlag som man får från forskningsråden och från universiteten, och det kommer också in rika inlägg från universitetsgrupper, forskare och från civilsamhället. Så det blir en ganska intressant och intensiv debatt vart fjärde år. Den pågår i och för sig under mellantiden också, men inför en sån här proposition får man alltid en ganska intressant och spännande debatt. Överfört till biståndsområdet så skulle det här självfallet då innebära att SIDA vart fjärde år får regeringens uppdrag att komma in med ett omfattande underlag för en proposition. Och också andra kommer förmodligen att bli inbjudna att göra det, och blir de inte inbjudna så kommer många organisationer i civilsamhället och olika experter att komma in med bidrag. Och min förhoppning, och det är ett av syftena, mitt enkla syfte är att få till stånd en debatt. Jag anser nämligen att biståndet är så omfattande och det är så viktigt att det förtjänar en debatt. Det hade vi en gång faktiskt, en ganska bred och intensiv debatt, och det vore väldigt skojigt tycker jag om vi kunde ha det igen. Ett annat skäl, och kanske viktigare, är att ett utgiftsmål är helt enkelt en anomali. Vi kan inte längre ha ett utgiftsmål som består där i att man före budgetårets ingång ska göra av med pengarna. Utgiftsmål är faktiskt så ologiskt att mitt Word-program accepterar inte det. När jag skriver utgiftsmål så försöker det tala om att det här ordet finns inte. Framgång kan ju inte mätas som kostnad. Vi måste få en ordning som utgår ifrån vad det är vi vill åstadkomma och vad har vi för förväntningar på vad vi kan lyckas göra. Och utifrån den ordningen bestämma hur stort anslaget bör bli. Men det allra viktigaste skälet är kanske ändå att dagens bistånd, som jag har lärt mig att det ser ut nu, det är radikalt annorlunda än det var när 1%-målet en gång fastställdes. Och det är radikalt annorlunda än vad alla stora biståndspolitiska utredningar har sagt att det ska vara. Och uttryckt förhoppningar att det borde vara. Så jag kommer tillbaka till det här som en sista punkt. Men innan dess så vill jag nämna de vanligaste invändningarna som jag har mött när jag har skrivit den här essän och träffat folk som har läst den och haft synpunkter. En vanlig invändning är att biståndet kräver långsiktiga utfästelser. För att vara effektivt så måste utfästelserna vara på lång sikt. Det gäller ju stort sett allting som finns i statsbudget. Det är väldigt få saker som kan skäras ner i statsbudget utan att det får otrevliga konsekvenser. Och det är ganska få som har en 4-årig utfästelsetid överhuvud. En annan invändning är att de förmenta mottagarna, vilket rimligtvis är de fattiga människorna i de fattiga länderna, kan inte göra sig hörda. De kan inte göra sin röst hörd i den församling där svenska folket sig själva beskattar. Och ofta kan de ju faktiskt inte göra sig hörda i sin egen riksdag heller, om man ska vara riktigt ärlig. Men deras regeringar har ju många arenor då de kan framföra sina krav, vilket har pågått sedan 1960-talet i mängder av FN-organisationer. Svenska riksdagsmän har en ganska bra kunskap om vad som händer utanför världen. Och just nu händer det väldigt mycket ute i världen som vi har kunskap om. Men det viktigaste invändningen mot det här är ju ändå att det här är möjligen det enda anslag i statsbudgeten som jag känner till som har en
generöst finansierad opinionsbildande grupp eller grupper i Sverige som alltså vi själva betalar, som har i uppdrag att stödja denna verksamhet. Och det är faktiskt så att om man läser de här utredningarna och propositionerna så har statsmakterna gett Sida i uppdrag att ägna sig åt propaganda för att svenska folket ska stödja 1%-målet. Och det måste jag säga, det finner jag rätt stötande egentligen att man bedriver propaganda för en åsikt som det är fullt legitimt att ha en annan uppfattning. Vår biståndsminister säger att vi är en stormakt på det här området. Och när jag har gått igenom litteraturen, jag har inte gått igenom allt men rätt mycket, så hittar jag liksom inte riktigt något stöd för den där uppfattningen i något annat avseende än att vi så gott som alltid betalar oproportionerligt mer än alla andra länder. Men om det är så att vi vill vara en stormakt så tycker jag det är någonting som ska förklaras och försvaras och inte bara påstås. En fjärde invändning är ett anslag som motsvarar 1% av BNI ger oss möjlighet att göra många nyttiga saker som annars inte skulle bli av. Det här är ju antingen ett tankefel eller också en förhastad slutsats. Den utgår ifrån att om man inte i förväg låser 1%-nivån så kommer anslaget att minska. Men det är ju inte alls givet. Det gör det bara om det inte finns några nyttiga saker som vi vill finansiera. Den allra vanligaste invändningen som jag mött är kanske den som förvånar mig mest. Även om jag kanske borde ha förväntat den. Och den handlar helt enkelt om att det här är en lämplig nivå. Det är en rimlig nivå. Det här har vi en gång lovat. Och vi har råd med det här. Och det här är en typ av argument som oroar mig rätt mycket. Därför att de blir totalt frikopplade från vad vi faktiskt gör med pengarna i de länder där det ska hända någonting. Och när själva uppoffringen är målet, då måste man fundera på vad är motivet. Sen vill jag avslutningsvis komma tillbaka till det här som jag nämnde som ett av skälen till att jag tycker att det vore väldigt angeläget att få till stånd en mycket mer rik och omfattande debatt på det här området. Jag har en stark känsla av att det finns starka skäl att göra en omprövning på många områden. Men jag har inte materialet för att liksom påstå att jag sitter inne med svaret. Men det finns en fråga som för mig är helt central. Och det är den här. Syftar dagens bistånd till att skapa förutsättningar för en självbärande utveckling som gör att länder i Afrika kan äga och ta ansvar för sin egen utveckling? Det här har i alla fall varit det dominerande rättesnöret för biståndspolitiken sedan den en gång lades fast i början på 60-talet. Och det har varit ett rättesnöre som alla stora biståndspolitiska utredningar har slagit fast. Och den sista stora utredningen, Globkom, som kom 2001, slår fast det med en oerhörd emfas. Och metoden som rekommenderades och som anvisades, det var att välja ett antal länder, ett 20-tal som mest, brukar det sägas, och utveckla ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med regeringar och myndigheter i dessa länder så att det samtidigt blev en uppbyggnad av deras institutionella kapacitet. Men nu förmedlas merparten, i vissa fall så gott som allt bistånd, via multilaterala organ och icke-statliga organisationer vars effektivitet och oväld inte är oomtvistad. Och även om alla de här organisationerna som kan räknas i hundratal, även om de alla var ett under av effektivitet och inte trasade sönder mottagarländernas arbetsmarknad, så kvarstår frågan. Och det här jag slutar. Kan vi vältra över ansvaret för biståndsresultat på tredje man? Tack så mycket.
Tack så mycket för detta, Lars. Vi ger Lars en applåd tycker jag. Vi ska alldeles strax släppa upp lite fler debattörer här på scen. Men Lars, jag ställer några frågor till dig också. Lasse var inne på här i början också, och du var inne på det också, att den här debatten som du nu för i den här scen är ju inte, har inte varit så närvarande i svensk biståndspolitik. Varför tror du inte att man pratar om det här? 1%-målet har funnits länge och det är lite heligt.
Ja, alltså Men även när 1%-målet fanns i början så hade vi en väldigt intensiv debatt och ett enormt intresse från massmedia. Jag har själv varit med när jag åkte på en UNCTAD-konferens. Nu vet ingen vad en UNCTAD-konferens är. Men alltså då hade Dagens Nyheter en person 6 veckor och bevakade konferensen.
Det var tider för media kan jag säga. Det
är inte riktigt så nu. Och när vi åkte till den tredje UNCTAD-konferensen 1972, då hade vi alltså en välbesökt presskonferens. Mm. Där man hade läst på vad som skulle hända. Men sen så är det klart att det har spelat en roll det här att alla partier utom Sverigedemokraterna har bestämt sig för att den här frågan behöver vi inte diskutera. Och det uppstår ju egentligen ett politiskt larm bara när 1%-målet underträffas. Det är väldigt få andra saker som leder till en debatt. Mm. Och det är synd, för jag har ju nu när jag skrivit den här fått anledning att gå igenom rätt mycket akademisk litteratur. Och det finns väldigt mycket som är intressant. Mm. Alltså, det finns 4-5 stora rika rapporter som jag inte ser återspeglas alls i diskussionen.
Så det finns mycket att diskutera, men nu när det inte finns någon riktig diskussion, vad tror du ditt förslag är att man då inför vart fjärde år ska prata om det här som forskningspolitiken? Kommer det bli någon debatt då, om det nu inte finns något då? Några olika
åsikter? Ja, för det första finns det massor att diskutera. Mm. Det är rikhaltigt material i de här. Och jag menar, är det så, jag menar, så upplever jag det på forskningsområdet som jag har hållit på med 10 år. Alltså när regeringen ska lägga en ny proposition och diskutera omfattning och inriktning, då kommer debatten. Mm. Alltså de som är verkligen intressenter, de känner sig nästan tvingade att delta i den här debatten.
Och
det är en förhoppning som jag har. Det här är rätt tydligt, tycker jag.
Du var inne på det också själv, men en kritik som kommer mot om man skulle öppna för att ta bort 1%-målet är ju att då kanske det blir mindre bistånd, helt enkelt.
Ja, alltså, men den poäng jag gör är det kan man ju inte ta för givet. Jag menar, om det är så att man utgår ifrån att om vi öppnar upp för en debatt om det här, då kommer de minska. Ja, då utgår man ju ifrån att
man har gett för mycket.
Inte kan försvaras, då kan man ju lika säga att vi i eliten vet att det ska ligga kvar på den här nivån, men vi ska inte ha några demokratiska beslut ifrån. Mm. Det tycker jag är väldigt illavarslande. Mm. Alltså jag skulle inte utgå ifrån det, men jag skulle gärna vilja diskutera innehållet först. Mm.
Först innehåll och sen storlek, det är ju din stora poäng. Du var inne på själv också att vi ser ju Sverige som en humanitär stormakt på många sätt. Och Sverige också sett så utifrån i världen. Ger inte det en slags politisk leverage i andra frågor som det kan vara värt att betala för?
Så kan det vara. Jag har inte gått igenom det. Men alltså, jag har inte hittat det på något annat sätt än detta att vi alltid betalar mer. Och i vissa fall, för mig, rätt obegripligt mer, måste jag säga. Och det här sambandet som vi skulle kunna se med att vi är den här stormakten och framgångar eller fördelar på andra områden, den är ju väldigt svår att visa. Men det är också svårt att motbevisa. Det kan vara på det sättet. Det finns länder i omvärlden där Sverige har ett oerhört starkt namn. Det beror både på bistånd och det beror också på den politik som vi förde till exempel under Vietnamkriget. Den har nog fastnat så rätt många unga människor.
Du skriver någonstans i rapporten att det är oklart om Sverige är en stormakt i någon annan mening än att vi betalar mer. Du var inne på det också.
Ja. Mm.
Kanske på det sättet. Vi kommer att få mothugg på alla möjliga av de här argumenten, tror jag, alldeles strax. Jag är helt säker på det faktiskt. Först kollar vi mer om ni har några frågor till Lars på rapporten. Han kommer finnas kvar här på scenen också. Men finns det någonting redan nu?
Jag är ekonomijournalist. Jag ser vid en snabb genombläddring ingen diskussion om budgetstöd. Och det har ju varit, är det definitivt avskaffat? Det var ju en väldigt kontroversiellt för ett antal år sedan.
Alltså det, vid en snabb genombläddring är det säkert att du inte hittar det. Men det finns ett kort avsnitt där jag beskriver den här situationen då chefen för Sida anmälde till regeringen att vi har nu med den kapacitet vi har på Sida, vi har inte möjlighet att ta hand om de här väldiga anslagsökningarna där. Och regeringen reagerade inte på det, utan de gav honom mer än vad han ville ha. Och resultatet då blev import- och budgetstöd under en kort tid. Men nu är det ju som så att en väldigt stor del av stödet går överhuvudtaget inte direkt till regeringen. Det är alltså en mycket liten del av till och med av det bilaterala bistånd som går direkt till regeringen. Så att det finns säkert någon som kan svara på om det överhuvudtaget förekommer budgetstöd.
Tanzania har budgetstöd, får vi höra här. Mm. En fråga har vi där också, varsågod.
Ja, hej, jag heter Kristina Henschen. Jag är ordförande för plattformsorganisationen Concord och även chef för fackföreningsrörelsens biståndsorganisation Union to Union. Min fråga var, jag har inte läst rapporten eftersom den släpptes nu. Jag har läst DN-artikeln, men jag vill snarare fråga om någonting som du sa här och be dig förtydliga om din inställning till civilsamhället. Du nämnde där om att det inte har varit helt omtvistat kring civilsamhällets roll. Och jag undrar lite om du kan utveckla det och så vi förstår vad du menar kring din inställning till civilsamhället i det här sammanhanget.
Alltså, om du menar civilsamhället i stort, så civilsamhället det de är, så att säga. Och de har ju en roll i den här debatten som är ganska självklar. Och där är det lilla problemet, tycker jag, att statsmakterna har gett civilsamhället i uppdrag att ägna sig åt propaganda. Men när jag talar om det här med oomtvistat, eller det här med deras roll i övrigt och att deras effektivitet inte är oomtvistat, då är det ju som så att säga, organisationer för att förmedla bistånd. Men där finns ju allehanda utvärderingar av det här, så att säga, som gör att det i alla fall inte är självklart att civilsamhällsorganisationer är effektiva som biståndsförmedlare. Jag säger inte att de är bättre eller sämre än andra. Jag säger bara att effektiviteten är inte oomtvistad. Det är väldigt få effektiviteter som är oomtvistade.
Hur menar du att civilsamhällsorganisationerna har fått i uppdrag att bedriva propaganda?
Alltså, det står i de texter som anges att uppdraget är, alltså det här informationsanslaget, uppdraget är att stärka stärker stödet för den internationella utvecklingspolitiken.
Jag tänker sprida kunskap, tänker jag, när jag tittar på.
Kunskap ska den också göra, men meningarna slutar med att stärka stödet för. Jag tycker att i Globkom så är det ganska intressant, för där konstaterar man på en sida först då att 9 av 10 svenskar stöder ett ökat anslag för det här. Och sidan därpå så säger man att man ytterligare ska stärka detta stöd. Och då börjar man närma sig Omar Bongo.
Det här kan vi kanske också ägna oss åt, men inte i huvudsak.